Författaren E.B. White brukar tillskrivas följande citat. Att analysera humor är som att dissekera en groda. Få är intresserade och grodan dör på kuppen. Och det är en attityd man ibland hör från både komiker och från humorfans. Ibland som ett litet slentrianmässigt försvar mot kritik. Men lika ofta med någon sorts genuin upplevelse av att humor inte går att bryta ner och skärskåda utan att förtrollningen bryts. Men stämmer verkligen detta? Och i så fall, hur är det då med forskare som intresserar sig för humor? Och förresten, den här grodan, är inte den redan död när man börjar dissekera den? Det är många frågor att ta ställning till här. Och i det här samtalet från humaniora och teologi vid Lunds universitet så ska vi diskutera då humor och mer specifikt hur man som forskare kan intressera sig för humor. Jag heter Martin Degell och med mig här i studion har jag Johanna Dona som är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Lars-Erik Jönsson, professor i etnologi och Jonas Lindqvist som är doktorand i filmvetenskap. Välkomna allihop.
Tack så mycket.
Tack.
Om vi börjar med dig, Johanna. För att liksom fortsätta den här otroligt plågade metaforen. Det finns ju flera sätt att dissekera en groda på.
Absolut.
På vilket sätt har du intresserat dig för humor i forskning?
Jag har faktiskt, håller väl lite med om det här citatet och har rundat hela problematiken om att fokusera på publiken istället för att själv analysera så mycket av humor. Så jag har kanske gjort lite analyser av humor, kartlagt humor, lite utbud och sådär, men inte gått in i liksom, vad gör den här humorn exakt eller vad betyder den eller så, utan pratat med dess publik istället. För att, ja, dels för att det intresserar mig bara rent själviskt, men också för att det inte är så utforskat än så länge. Vad gör den faktiska publiken med humorn? Varför uppskattar de det humor de tycker om? Vad gillar de inte och varför? Och sådär.
Så kan du ge något exempel på någon studie som du har gjort?
Ja, jag har bland annat studerat satirpublik, nyhetssatirpubliken. Folk som lyssnar på Tankesmedjan i P3, som numera är nedlagt, men gick i lite mer än 10 år. Och publik till The Daily Show, den amerikanska nyhetssatirprogrammet som var ganska stort. Fortfarande ganska stort, men kanske inte riktigt lika poppis. Och det var några år sedan nu, så det flyttar ju på sig mycket vad som är populärt och inte.
Så då kan man säga att du tittar inte på, så att säga, humortexten, as
precis,
it were, utan du tittar på liksom dess verkning.
Ja, exakt. Man letar upp folk som gillar vissa saker och har intervjuer med dem helt enkelt och kanske diskuterar med dem i grupp eller enskilt vad det är de gillar och inte och sådär. Och försöka koppla det sen i forskningen till, liksom, i mitt fall då, väldigt intresserad av medborgarskap och medborgaridentiteter. Hur man ser på sig själv i ett politiskt landskap och som väljare och som politiskt subjekt. Sådana frågor och försöka liksom se lite om humorn är ett symptom på någonting, om uppskattningen för humor kanske har att göra med en cynism eller ett kritiskt engagemang till exempel. För det finns väldigt många forskare som gör analyser av själva texten som du sa och sen antar en massa saker om publiken utifrån det. Och jag försöker inte dissa någon här inne nu, men jag såg en lucka där i alla fall att väga upp lite, inte att man ska ta bort andra, men att man också behöver förstå publikens bevekelsegrunder och meningsskapande och sådär.
Och då kommer vi helt osökt då in på Jonas, eftersom du är ju precis då en sådan som studerar just texten, kan man säga, humortexten. Ja. Jag läste mig till här, jag vet nästan ingenting om din avhandling mer än att den handlar om subversitet och motstånd i animerad parodi.
Ja, precis. Jag har ju då liksom så här rundat det här problemet med den döda grodan och från ett annat håll istället. Så jag tittar inte så mycket på, jag är inte så intresserad av vad humor är eller liksom så här, vad som definierar humor, utan jag vill titta mer på hur humor används och framförallt då hur humor används i olika former av texter, fast i mitt fall som filmvetare så är det film och tv, liksom hur man använder det i olika tv-serier eller filmer. Så i min avhandling så kollar jag på, jag kom in i det för att jag ville liksom så här, titta på hur parodi såg ut idag, för jag växte upp med liksom så här parodifilmer som jag uppskattade när jag var liten. Och så ville jag kolla på liksom så här, var finns den här parodin idag? För parodifilmer finns inte på samma sätt och de är inte bra de som görs. Så då funderade jag, okej, men var finns den bra parodin idag? Och sen så kom jag fram till efter ett tag att ja, men den finns inom animerade tv-serier framförallt. Så det var då så jag kom in på liksom så här, när jag skulle välja vad jag skulle forska om. Och sen så finns det ju liksom en, det finns ju en positiv effekt av att välja någonting som man är väldigt intresserad av och som man tycker är väldigt lätt att gå igenom. Så att när jag ska gå igenom material, när jag ska gå igenom text, så är det väldigt lätt för mig att liksom titta på en tv-serie. Så det är ju fördelen att liksom även dagar då jag är väldigt trött och ska forska, så kan jag fortfarande liksom så här titta på ett avsnitt.
Nu vill jag göra exempel då. Jag vill ha både exempel på dessa parodifilmer som du växte upp med, men jag vill också höra vad du specifikt, vilka serier du tittar på nu.
De som jag växte upp med var ju, alltså framförallt var det Hot Shots-filmerna. Jag började se på dem och sen Nakna Pistolen-filmerna och även Police Squad tidigare.
Så
och sen,
Sucker, Abraham Sucker.
Ja, precis. Mm. Den typen av filmer och sen även en bit in på 90-talet liksom gjordes det ändå några så här, Laddat Vapen 1 och Plump Fiction och sådär som jag uppskattade. Men sen så var det fel människor som liksom så här började få göra den typen av filmer, så då försvann det. Men sen tog då liksom, tycker jag då, animerade tv-serier över. Och de jag tittar på i den man tänker på först är ju kanske då Simpsons, för att det var med The Simpsons som det kom in i liksom tv, det var där tv tog över från filmerna med Simpsons. Men jag valde bort Simpsons från min avhandling för jag tycker att det finns ganska mycket forskat om den redan, så att när jag skulle välja serie för avhandlingen, först hade jag den med, sen plockade jag bort den, så istället så blev det South Park vad jag har kvar, för den tycker jag fortfarande är intressant idag, även det som inte har skrivits om den. Sen har jag också Archer, BoJack Horseman, jag har Rick and Morty och sen har jag My Little Pony, Friendship is Magic.
Rebooten där av...
Ja, precis. Den, så här, inte den senaste rebooten, nej, utan den som gick från 2010 till 2018.
Okej. Okay. Alltså, avhandlingsämne och sånt här, det är inte alltid man kan välja fritt hur man vill och sådär, men hur alltså, var det fritt framför dig att välja precis vad du ville?
Ja, alltså det är ju skillnad på liksom olika ämnen på universitet och olika universitet och sådär, men just det är en av fördelarna med filmvetenskap, att det är väldigt fritt vad man får välja. Och ämnet spelar inte så himla stor roll när man väljer, utan det är mer meritering liksom som gör att man får tjänsten. Så det gick att välja väldigt fritt så länge man har ett ämne som går att genomföra och går att genomföra liksom på rätt tid. Nu är fortfarande 5 tv-serier lite för stort marginal. Johanna är ju min biträdande handledare, så hon nickar instämmande här att det är lite väl mycket material fortfarande. Men nu har jag så här, nu har jag huggit ner det så mycket jag kan. Så att nu får det
vara. Jag är i rätt riktning.
Det känns ju som att South Park i sig är ju jättestort.
Så. Ja, det är ju 24-25 säsonger är det nu. Och jag tycker liksom att alla de här tv-serierna som jag tittar på, alla har ju gått ner, de som inte avslutade har ju gått ner i kvalitet. Så jag vill ju väldigt mycket att de ska avsluta, lägga ner, så att jag kan liksom så här få med alltihopa i min avhandling. Men vi får väl se vad det blir med det.
Lars-Erik, du är ju etnolog. Du har ju kanske ytterligare något perspektiv på det här med humor. På vilket sätt kan du vara intresserad av det?
Alltså, jag kan känna att jag är en katt bland hermelinerna här. Va? Jag är ju ingen humorforskare egentligen. Va? Utan jag gör ju som vi, många av mina etnologiska kollegor ofta gör. Vi väljer en företeelse för att av forskningstaktiska skäl. Och vi kan liksom gärna röra oss från det ena till det andra. I den mån jag har forskat om humor och inte minst skratt har jag tyckt varit intressant. Så har jag gjort det. Jag har sysslat mycket med psykiatrihistoria till exempel. Normalitet och avvikelse. Och sådana här alltså, metateman som utanförskap, innanförskap och hur, alltså jag bryr mig inte om den där grodan är död eller levande, det är mig helt likgiltigt, va? Utan huvudsaken är att jag kan hitta en aspekt på en företeelse, i det här fallet humor och skratt, som kan hjälpa mig att förstå det, va? Den stora företeelsen så att säga. Så att det är så jag har arbetat, i den mån jag har arbetat med humor och komik och skratt.
Det blir en ingång liksom.
Ja, det är en aspekt på ett större forskningsområde som kan lära mig någonting, skaffa mig insikter om någonting. Alltså till exempel då, om jag ska bara hålla mig till mig själv, skrattets betydelse i psykiatrins historia. Vad kan vi lära oss om det? Ja, man kan lära sig ganska mycket om man nu, som jag började titta på det, ett för mig välkänt material som jag tog utifrån en för mig också helt ny vinkel. Va? Ja, men det fanns någonting där. Va? Hur förstår psykiatrin skrattet till exempel? Vad innebär skrattet för patienter till exempel? För att skapa innanförskap, utanförskap, för att utöva makt, signalera normalitet eller av, ja, you name it, sådär va. Skratt är bra på det.
Skrattet är det minst utforskade av människans uttryck, som Michel Bakhtin skrev i en av sina böcker, vilket jag verkligen håller med om.
Ja. Och han gör ju det på ett väldigt bra sätt också, inte minst det här kring makt och motstånd, där skrattet är liksom ett sätt att, inte sällan då, ett folkligt motstånd mot den institutionaliserade makten.
Punktera överhetens arrogans och liksom ta ner dem på jorden där vi alla andra är liksom.
Och det här karnevaliska skrattet som för en stund vänder upp och ner på allting. Inte för att samhället kommer att förändras av det, nödvändigtvis.
Nej, just det.
Eller? Jo, det är klart att det gör det. Men alltså, jag tror inte att syftet är inte det, alltså det här karnevaliska skrattet som han pratar om. Det är inte för att, liksom, att samhället, när den där karnevalen är över, så kommer samhället vara väldigt mycket annorlunda, nödvändigtvis. Precis. Men vi har eventuellt kommit närheten av någon slags sån här freudiansk ventil, kanske åtminstone. Va?
Ja. Det finns ju många som menar att det skrattet på ett sätt befäster hierarkierna eftersom det är så tillfälligt. Liksom.
Ja, alla vet att det är tillfälligt.
Exakt, exakt.
Ja. Imorgon är vi tillbaka till det vanliga.
Och hade vi inte, precis, hade vi inte haft den här normen så hade vi inte kunnat liksom vända upp och ner på den, så att säga. Så det där är ju en evig fråga, känns det som, inom all form av humor och skrattforskning. Men det är ju ett bra citat där, att skrattet är så utforskat. Jag tror att jag har funderat mycket på vad det beror på, för jag kommer ju i kontakt med det i relation till min forskning. Det är ju kommunikativt väldigt komplicerat vad skratt är för någonting. Att det är, vi använder det till så många andra saker också. Det är absolut ett uttryck för humor och uppskattning av humor, men det är också det här nervösa som du pratade om. Och sen så finns det neurologer som liksom studerar detta på ett annat sätt än vad vi gör, ytterligare annat sätt än vad vi gör, som liksom visar hur det är utfyllnad i samtal, som kanske egentligen inte betyder så mycket mer än att det här samtalet pågår fortfarande och jag ser er här och sådär. Många andra små mikrobetydelser som finns där i, och det är integrerat i en massa andra saker på ett sätt som jag tänker du kommer in lite på här, att det är en aspekt av någonting. Men jag tror tidigare forskning i många sammanhang har rundat det ändå lite. Man har tittat på de här stora fenomenerna på olika sätt, men hoppat över lite det här väldigt komplicerade, lite klibbiga liksom, skratt och humor och vad är det ens för någonting.
Det är väldigt situationellt. Precis. Också om man börjar titta på det.
Ja.
Det är inte en sak.
Nej.
Utan det är en mängd saker som kommer till uttryck i olika situationer på olika sätt. Och som kan användas på olika sätt, medvetet eller omedvetet.
Precis, precis. Ja, men verkligen. Och för både gott och ont, så att säga, men också rent socialt på många olika sätt. Och det är roligt när man till exempel pratar med journalister, att de vill ju att det ska vara lite enklare och lite lättare att ruta in. Jag ska inte skylla på just journalister, men människor i allmänhet vill ju det. Men det är väldigt svårt att säga att det är en sak på ett sätt, utan det är situationsbundet och kontextbundet på alla möjliga sätt. Och kan användas för väldigt många olika syften. Jag tänker på liksom Donald Trump i den politiska sfären, använder ju skrattet på ett väldigt specifikt sätt. Men man kan ju också jobba mycket mer inkluderande och liksom, kanske till exempel i psykiatrin, och ha inbjudande, liksom, välkomnande syften med det.
Vad är statusen för, eller om vi säger så här, finns det någon status i att forska om humor, så att säga? Vad är det, liksom, någonting som är ansett, är det ett stort fält? Ni kan prata för era egna ämnen till exempel. Och så funderar jag på det här med föreställningen att satir är kanske lite finare att forska om.
Just det.
Det är lite, kanske lite lättare att liksom forska om på ett sätt, för att skulle Johanna, skulle du till exempel kunna har forskat om någon buskis och liksom publikens mottagande av liksom...
Ja, precis. Kan, jag hade gärna gjort det, men det jag antar att du menar är, hade jag kunnat liksom söka forskningsmedel för det och få de pengarna? Det är ju mycket mer oklart, ja. Alltså, humor som liksom kulturell uttrycksform följer ju ganska mycket övrig kultur i att det finns hög- och lågstatus. Mm. Och det är precis som du säger, att ofta så uppfattas satiren som mer intellektuell, knuten mycket mer till liksom medelklassen, och till och med så att det finns forskning som visar i både Sverige och Storbritannien att satirprogram på tv till exempel och i radio befolkas ofta av universitetsutbildade komiker snarare än andra typer av komiker, vad det nu skulle kunna vara för någonting. Så att det, definitivt finns det den, och jag hoppas väl kunna gräva mig längre ner i det där lite och söker faktiskt just nu pengar för att göra en lite mer, ska vi säga, fältanalys som vi kallar det för, alltså i bourdieusk mening, det vill säga att man tittar på högt och lågt olika samhällsgrupper, vilken humor tycker de om och varför, och finns det kanske möjligtvis, misstänker vi, att precis som annan kultur, att det finns någon slags, man vill visa upp sin identitet lite, vi är såna här som gillar detta, det här är lite så smart humor. Mycket sådana citat har jag fått i mina olika intervjustudier, att man gillar sånt som är smart, säger man. Och så har man liksom vissa idéer om vad det betyder helt enkelt. Medan jag som har liksom intresserat mig för det här ganska länge tycker kanske att det där är lite... Det är socialt konstruerat helt enkelt, för att ta en klyscha. Det finns mycket intelligens i buskishumor också ofta. Det beror lite på vilken det är. Man kan inte generalisera över genrer så enkelt. Men det märker jag ju väldigt mycket när jag gör mina intervjuer, att folk delvis får imponera på mig som forskare kanske, men också bland journalister och andra jag pratar med, att det finns väldigt starka uppfattningar om det fortfarande. Och det kan vara lite fult med buskis i vissa sammanhang och slapstick och eller mer fysisk humor då, som man säger, snarare än då intellektuellare uttryck.
Kan det finnas någonting i liksom att en föreställning om att det finns inte så många fler dimensioner i då buskis, om vi tar buskis liksom, eller slapstick eller vad du vill, medan då att i satiren, ja men där finns det liksom kopplingar till samhället och det är politik och så vidare, eller vad tror du, Jonas?
Ja, men det finns definitivt en sån uppfattning om att liksom mycket av, ja men buskis eller humorn från Charlie Chaplin, som ändå är väl ansedd men liksom och framåt, att så här snubbelhumorn inte har något mer utrymme och inte är liksom värt att forska i. Och det är ju sådana forskare som Bakhtin och andra liksom vill ju vända sig bort från det, och att ja, men där finns det också saker att hämta. Att satiren är så väl ansedd är just för att den är så kopplad till liksom politiken och de politiska åsikterna, så att för att göra bra satir behöver man vara vass och intellektuell, kan det tyckas liksom. Och det är också någonting som jag försöker att liksom vända mig bort från, trots att jag använder mig väldigt mycket av parodi som är liksom referenshumor. Men parodin är ju inte särskilt väl ansedd, varken forskningsmässigt eller samhällsmässigt. Det finns väldigt få parodiuttryck som har hög kulturell status eller har haft kulturell status genom åren. Så det är väl liksom ett försök att vända det och visa att det finns saker som är viktigt med parodi. För det är många som anser att ja, men det är bara kopia av någonting. Det tillför ingenting nytt. Men jag menar ju det liksom, att det finns väldigt mycket nytt i att göra en omtolkning av någonting om man gör det på ett intressant sätt. Men ja, det känns definitivt som att... Så här, svaret på frågan är humorforskning väl ansedd eller inte? Nej, det är den ju generellt inte. Alltså i filmvetenskap så det finns ju forskning om humor absolut, men det är ju minoritet, och det som finns om en viss typ av humorfilmer. Woody Allen-filmer, absolut. Där finns det mycket forskning. Det finns liksom sånt som anses vara banbrytande. Det kan finnas forskning om pilsnerfilmen på 30-talet, men då är det ju mer liksom fenomenet pilsnerfilm och hur det togs emot. Det är inte så mycket forskning om själva filmerna och vad de innehöll. Och så. Som sagt, det finns mycket att utforska här. Det är ett väldigt outforskat fält, vilket gör det mer intressant, tycker jag.
Jag tänker också på att det här med anseendet, alltså det är ju den kollegiala anseendet ofta, va? Och jag har tyckt mig märka att synen på undersökningsobjektet spiller över på forskaren.
Mm. Absolut.
Det är precis som att om jag forskar om vilket etnologer har sysslat en del med vitsar, historieberättelser och alltså sån här lågkulturen. Det spiller över på oss, va? Det är som att vi framstår som lägre stående intellektuella, eller halvintellektuella forskare också, va? Och det har ju lite bäring på det du säger där, att ja, men forskning om humor är ganska lågt ansett. För att det är liksom inte finkultur, va? Däremot om vi forskar, ja, ni kan själv räkna ut vilka andra ämnen som skulle kunna eller som har högt anseende, och forskare som har högt anseende för att de forskar om vissa saker, finkulturella saker inte minst då. Det är en väldigt intressant relation, tycker jag.
Ja, och jag tycker det där fina är, dels är det ganska beforskat som du säger, Jonas, men också tråkigt. Jag tycker det är för tråkigt. Jag menar, skvaller är väl någonting du också hållit på med. Det är superspännande. Alltså jag vill verkligen ner i det här som man tror inte betyder så mycket. Och i medie- och kommunikationsvetenskap så tycker jag, i alla fall på den politiska kommunikationssidan, så har det faktiskt förändrats lite i med att satirprogram har fått lite högre status. Så har det liksom följt med precis på det här sättet som vi pratar om. Men jag upplever att jag fortfarande nu några studier in kanske, ja, det är lättare nu, jag har flera kompisar i Sverige som sysslar med liknande grejer, då jag var ganska ensam när jag började för 10-11 år sedan, 15 år sedan. Så det blir bättre, men jag bjuds ofta in i olika sammanhang nästan som någon slags så här kuriositet eller comic relief, och nu menar jag inte här men i andra sammanhang att det är lite så här, men ska du inte visa något kul klipp också då om du ska prata om det här? Och jag är ju lite allergisk mot det. Jag vill inte vara liksom rolig. Jag är inte rolig. Det är inte det här handlar om. Eller jag kanske också är rolig, men det har inte med det att göra riktigt. Så att, att upprätthålla liksom att det här faktiskt är ett seriöst forskningsämne kan jag också känna, även hos de som är välvilligt inställda, kan vara en sån liten kamp som man får föra i vissa sammanhang och säga, nej men det här är inte en rolig bok. Det här är en bok om saker som folk tycker är roligt och hur de tycker det är roligt. Och det är liksom en rolig förskjutning där som sker. Men jag tänker ändå som optimistiskt inställd att det är ändå i rätt riktning jag är på väg då i alla fall. På sikt kommer du bli bättre.
Jag tyckte inte om din bok, jag skrattade inte en gång. Men alltså, okej, okay, så man behöver inte vara rolig själv för att forska om humor. Men jag antar att det ändå, behöver man ändå ett sinne för humor?
Det där är ju en evig fråga.
Jag var på humorkonferens i sommar i Boston, den International Society for Humor Studies, och det var spännande att se liksom så här befolkningen som var på den konferensen. Det var väldigt uppdelat, att det var liksom, ja, men hälften var akademiker som sysslar med humor, hälften var humorister som har kopplingar till akademin. Och det var väldigt mycket liksom att akademikerna var de som jag tyckte var roligast. De var väldigt torra, men de var väldigt roliga. Liksom, medan humoristerna var mer intresserade av kanske just det här. Men vad är humor? Vad får folk att skratta? Liksom, och hur får man folk att skratta framförallt? Och det är svårare att göra någonting akademiskt av det. Det var flera som lyckades med det. Men det var intressant att se liksom ett tvärsnitt av humorforskare från hela världen. Och vad man hade gemensamt och vad man inte hade gemensamt. Och det som folk hade gemensamt, det var just den här känslan av att äntligen får vi vara på en plats där folk är intresserade av det, där man får hålla på med humorstudier, där ingen liksom fnyser åt den eller rynkar på näsan eller sådär, utan här får vi ju faktiskt hålla på med det här. Det var samma när jag var på en Disney-konferens också, och där uttrycktes det väldigt tydligt samma sak, att men, här är det folk som får hålla på med att forska om Disney. För det är också någonting som man liksom, om man säger att man gör det, så förnyser andra akademiker åt den och sådär.
Så det, vilken bild av oss vi visar upp här, jag känner att det blir lite hemskt.
Alltså jag brukar citera Raymond Chandler, som man kan använda om man blir riktigt irriterad någon gång. Han menar ju att det finns inga tråkiga ämnen, det finns bara tråkiga intellekt.
Ja, ja men verkligen, verkligen. Jättebra.
Den ger jag.
Den är jättebra.
Men, och sinne för humor, alltså jag har ett tråkigt forskarsvar på det, är ju, ja, alltså man måste ju tycka det är intressant, men nej, alltså det är inte objektivt säga vad sinne för humor. Det är snarare ett sånt sätt som vi bygger band med andra. Om man till exempel är kompis eller inte kompis med någon, det handlar delvis om, delar man då vad man själv tycker är ett sinne för samma humor. Så att det är ju svårt kanske att liksom pinpointa så, men visst, man måste ju tycka att det är intressant.
Man måste kunna åtminstone identifiera ja, kanske, det här är nog roligt.
Exakt, och kanske och framförallt kanske ha ett sinne för vad tycker andra är roligt och hur rör det på sig. Alltså vilka uttryck är populära och vad är utbytets utkanter också för den delen. Vad är den intressanta nischhumorn och liksom... var inkopplad i det kanske samtalet om man då har den ingången som jag och Jonas har. Jag tänker att det är lite annorlunda i ditt fall kanske. Mm. Att,
men samtidigt tänker jag också att det är ju inte det som är bra med humor, det är ju att man kan som forskare också profitera på populariteten i humorn. Vilket ju när man skriver sin artikel eller sin bok eller som när vi står och pratar nu, att man kan liksom, man kan ju använda sitt empiriska underlag på ett intresseväckande sätt. Det är mycket lättare att göra det än med många andra ämnen.
Absolut.
Så att det, jag menar, det tror jag vi alla utnyttjar.
Definitivt.
Även om man inte behöver stå och dra en vits en gång var 50 minut liksom, för att behålla uppmärksamheten.
Ja, men verkligen.
Jag ser det i alla fall fram emot att kunna utnyttja det så småningom. Jag har inte riktigt kommit hit än, men det ser jag fram emot.
Men ni som läser då humorforskning och så, kliver folk över någon gräns ibland? Försöker folk vara roliga när de skriver sina akademiska böcker? För det känns som en så här stor no-no. Va?
Ja, jag tycker det är no-no, men det finns ju såklart de som gör det. Men då ger de ju lite dåligt intryck på mig i början där, om det är det de... Om de inte har någon faktisk analytisk poäng eller teoretisk poäng att göra så som de väldigt snabbt kommer in på, så att säga. Nej, det finns ju de som jobbar med det redan, tänker jag.
Man behöver verkligen inte vara rolig. Som humorforskare, när man skriver så behöver man inte vara rolig, för att det material som man forskar om och lyfter fram, det är roligt. Och det räcker att liksom säga det får vara roligt. Det är väldigt många som just så här, försöker vara roliga också. Och då blir det väldigt, det blir en konstig ton i det.
Jag tycker det är en rookie mistake som man säger på amerikanska. Och jag tänker att däremot är det som du sa innan, Lars-Erik, att man liksom på olika sätt kan använda det för att skapa intresse och ha det som en ingång, det är ju lite annorlunda. Och det beror på vilken publik man pratar med. Alltså, jag tycker att andra forskare ska kunna intressera sig för vad jag säger utan att jag håller på och liksom sjunger och dansar. Men om jag ska engagera allmänheten och sitta i ett panelsamtal till exempel. Jag var med på ett panelsamtal under pandemin om memes som har med pandemin att göra. Och då är det klart att jag väljer sådana som jag tycker är bra, roliga, illustrativa, och så kan man få lite skratt från publiken som får se på de där memesen och liksom så kan man sen döda grodan en liten stund, men den är ju inte död för evigt, det kommer nya grodor hela tiden.
Du ryker i benen.
Ja, exakt.
Men är det en för- eller nackdel att forska på någonting som man själv tycker är roligt, om ni förstår vad jag menar. Mm. Alltså, kan man ifrågasätta sitt eget förhållningssätt till det så här, att man misstar något som är väldigt roligt för viktigt forskningsdata eller så där. Finns den risken, eller är det någonting att tänka på när du håller på?
Men den risken finns ju. Jag som har valt verkligen material utifrån någonting som jag gillar från början och visste att jag gillade från början, så finns det alltid risken att jag har kvar det materialet för att jag vill ha det, för att jag vill se på det istället för att ja, men det här säger faktiskt någonting viktigt. Nu har jag ju lyckats liksom sortera bort några så där jag märkt att ja, men det här passar inte in i det jag försöker göra. Trots att jag tycker det är så viktiga tv-serier och de är intressanta, men det fanns inte plats för det, för den riktning jag ville ta. Och då kunde jag sortera bort dem, men... Det finns ju en risk liksom, det finns en risk för det här att det är nästan den första frågan jag får alltid när jag, liksom, när jag säger att jag forskar om det jag forskar om, liksom tv-serier som jag tycker om. Men tröttnar du inte på att liksom titta på dem? Inte riktigt än, faktiskt. Så här, det finns annat material som jag har tröttnat mycket på när jag har gått igenom det, men inte de här.
Nej, olika produkter, kulturella, så har väl olika livslängd liksom, och replay value som man säger. Men jag tänker att det är ett problem i alla mediefokuserade ämnen, inklusive filmvetenskap, att man... Den risken finns ju alltid, och jag tror att vi ifrågasätts kanske lite oftare för våra val än någon som har valt den där tjusiga författaren som de älskar över allt annat. Alltså den frågan skulle man ju kunna ställa mycket ofta. I medie- och kommunikationsvetenskap som har lite mer det här samhällsvetenskapliga, ja, vissa skulle säga komplexet, andra skulle säga tillhörigheten, så måste man också hitta andra sätt att motivera varför man har valt som man har gjort. Och det brukar man ju alltid hitta i slutet, om inte annat av studien, så kan man liksom hitta vad var nu det gemensamma här för just det här urvalet. Men i mitt fall så försöker jag ju titta på det som är väldigt populärt och allmänt, annars finns det ingen att intervjua om det. Om man vill ha en viss grupp intervjupersoner så kan man ju inte ta något som är för perifert. Men jag har också börjat vända mig mot internet, och där hittar ju folk som bryr sig om perifera saker varandra ganska lätt, så det finns ju också nya möjligheter där. Jag har väl kommit lite längre än Jonas i det här att jag har faktiskt börjat tröttna lite på vissa grejer som jag börjat vända mig ifrån, viss nyhetssatir till exempel, tröttnat lite på den tonen som pågår där.
Det kan ju vara, alltså tröttna kan ju vara liksom ett ord för det, men man kan ju också se det som att med de här erfarenheterna så ändras ens inställning till någonting eller sådär, eller att det man upplevde på ett sätt gör man inte nu längre.
Just
på grund av liksom forskningen och
verkligen. Jag menar, humor är ju, bygger ju en del på överraskning och att det ska kännas lite oväntat. Det är en vanligt sätt som vi kan få folk att skratta, att det är lite överraskande och så. Så att, precis som du säger, tröttnat kanske är lite taskigt att säga. Jag kanske bara klar med det.
Ja, men mättnad är ett bra ord som jag tycker man kan använda också. Ja, men jag tänker också på det här med det personliga intresset. Jag tror att det är få i vår del av vetenskaps världen som inte skulle säga att det personliga har varit viktigt när man har valt undersökningsobjekt och designat sina undersökningar och sådär. Det är en sak, men sen en annan sak som jag har svårt för, det är när det stannar där. Ja, jag tyckte det här var kul, eller jag tyckte det här var spännande, eller jag tyckte det var intressant. Nej, alltså man måste ju argumentera för valet av undersökningsobjekt, inte minst. Jo, jag studerar det här därför att det har samhällelig betydelse, relevans etc. Och det kan jag väl tycka att vi borde bli bättre på.
Absolut, absolut.
Så att det inte stannar, framförallt så att det inte stannar i det personliga.
Nej, man börjar där kanske, men man stannar inte där.
Ja, nej, precis.
Nej, man måste ju komma vidare till liksom, men vad gör det här och varför är det viktigt och sådär. Liksom.
Och för vem?
Man märker att när man läser många humorforskares böcker, dels det här liksom att det är många som försöker vara roliga, men det är också väldigt många som går i försvarställning direkt. Att säga, ja, men det här är faktiskt viktigt, trots att ingen annan tycker det så är det här faktiskt viktigt. Det tycker jag också att man ser väldigt ofta, liksom att man är medveten om det här liksom, och man kommer från ett underläge. Liksom, och så, nej, men det är faktiskt viktigt att vi pratar om det här. Så det är också så här, någonting som jag ska försöka undvika själv när jag sen skriver avhandlingen.
Jag tänkte höra, Johanna, du var inne på lite tidigare kommande projekt och så vidare. Du nämnde memes och sådär. Kan du säga vad händer? Vad finns i pipelinen?
För mig personligen?
Ja,
eller? Ja, vad trevligt. Ja, jo, men dels så fokuserar jag mer på memes. Och där vill jag också göra intervjuer som jag gjort tidigare. Men inte bara för att memesens liksom naturliga plats var den finns i det vilda så att säga. Det är ju på internet generellt sett. Och då behöver man också studera det på plats. Lite. Så då kommer jag liksom att försöka bli någon slags light etnograf, digital etnograf som vi väl ibland kallar det, och försöka förstå memesen i sina sammanhang också på internet och den här extrema cirkuleringen och dupliceringen och det är ett ganska växande, snabbväxande fält just nu skulle jag säga, som faktiskt har också kanske vunnit lite på att humorforskningens status har ökat lite. Och sen i en annan liksom riktning så är jag då intresserad av liksom humorns liksom kulturella status och hur det kopplas till olika identiteter och grupper i samhället. Alltså hur bygger man sin identitet och sitt kulturella kapital med hjälp av humorn? Och vilka avgränsningar gör man och hur kopplar man det kanske till moral eller andra sätt som vi liksom delar på oss och tycker att vi är vi och de är dem. Så där hoppas jag ju också, och då är vi lite större gäng faktiskt som ska försöka göra en transnationell studie över det. Så att man kan få med flera olika länder och jämföra, för det har inte gjort så mycket tidigare. Det har än gjort lite i Storbritannien, nästan allt sånt här är från Storbritannien och USA. Och försöka kanske bredda det till en kanske nordisk kontext eller en europeisk kontext.
Låter spännande. Jag tänkte faktiskt avsluta med en, som man säger på engelska, en riktig gotcha question. Jag tänkte be er kliva ur rollerna som akademiker här på slutet och ge en rekommendation på någonting som ni tycker är väldigt roligt just nu. Om det är en bok eller en podcast eller en YouTube eller vad som helst, ett meme för all del. Lars-Erik?
Ja, alltså jag... Jag tycker det är jättekul med humor. Så där, jag tittar nog rätt mycket på humor, men det är ingenting som surrar i huvudet på mig. Men däremot så har jag, när jag tänker på och det vi har pratat om nu och vilka vi är också, så det finns ju en sak som jag tänker osökt på som är roligt nu och har varit roligt länge, och det är ju Graham Chapmans föreläsning om humor i, alltså, ett av Monty Python-avsnitten, som är ju fruktansvärt kul, som berör väldigt mycket av det vi har pratat om nu, alltså inte minst det här med att försöka döda grodan, fast han gör det på ett väldigt roligt sätt, på ett sådär engelskt torrt intellektuellt sätt. Den håller i alla väder och hur länge som helst.
Jonas, har du någonting?
Jag funderade på det. Alltså, just här, saker som är roliga just nu. Det vi tittar på just nu är ju, vi har börjat se på It's Always Sunny in Philadelphia 15 år efter alla andra. Så det är ju en rekommendation.
Nu har ni bara så här 20 säsonger? Eller?
Ja, precis. Vi är väl på säsong 2 nu, så att nu har vi bara några. Och sen ser vi Marvelous Mrs. Maisel också, nu, som också är väldigt rolig. Men det är också så här gamla serier. Men jag funderade om det var någonting som har kommit i år som sådär, det finns det säkert, men vi kan landa på de två rekommendationerna så länge. Annars brukar jag alltid rekommendera för alla BoJack Horseman, ska man alltid se. Det är liksom min standardrekommendation för någonting som är väldigt roligt och väldigt tragiskt på samma gång, och liksom såhär, hur man kan använda humor på olika sätt. Så BoJack Horseman är liksom min standardrekommendation för alla.
Ja, men jag lyssnar på en podcast som heter Tig and Cheryl True Story med Tig Notaro, amerikansk komiker, och Cheryl Hines, ska jag säga, som är skådis normalt sett i Curb Your Enthusiasm. Och de pratar om en ny dokumentärfilm varje avsnitt. Det behöver inte vara roliga dokumentärer, det är alla möjliga typer. Men de pratar på ett väldigt tramsigt sätt. Så det är liksom trams på hög nivå och fniss. Och de är gamla kompisar och är väldigt duktiga, har en jättekul jargong. Det är liksom inte skämt så, men det är en jargongen som är kul. Så den kan jag verkligen rekommendera, det är superkul.
Mm. Tack så mycket för dessa rekommendationer. Johanna, Lars-Erik och Jonas, tack så mycket för att ni ville komma hit till studion och diskutera humor med mig. Och vi säger hej då!
Hej då!
Hej då!